Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Good morning, Vietnam!
Hallå, gubben.
Hallå, mannen.
Hur läget?
Är du i Paraguay, eller?
Nej, inte än. Inte än.
Oj, är det kolsyrat vatten?
Lite kolsyrat vatten, ja. Jag är faktiskt här på... Man ser nästan på flaskan. Lidingö Resort.
Ah, jag ser att ni hänger där mycket och spelar. Är det nice där, eller?
Det är svinnice, det är svinnice. Ja. Det är ju en golfklubb från början.
Just det.
Och vi vet att golfklubbar brukar ändå ha ganska så här trevliga,
vad kan man säga,
facilities med bra restaurang, bra luncher. Och det har de verkligen här på Lidingö Resort. Och nu har de ju faktiskt även en väldigt trevlig paddelhall som vi har börjat träna på. Så
många banor är det?
Det är sex banor.
Sex banor, okej. Okay. Lagom.
Det är lagom. Jag tror att 6-8 är typ det optimala för en paddelhall.
Ja,
så att det är klockrent här lite faktiskt. Och det är mycket besökare. De har ju ett fint hotell här också. Mm. Så att det... jag vet inte, men hur men mycket beläggning de har. Det är konferensanläggning också. Mm. Så att det är ganska smidigt och enkelt att anordna träningsläger här borta. Att man drar hit ett gäng, sover över här på hotellet. Det finns ett litet spa-del. Mm. Spela paddel och...
Det låter rätt gött faktiskt.
Det är faktiskt jävligt gött. Och speciellt nice. När värdet börjar bli lite bättre kan man ju golfa lite också.
För de som gillar det. Det är gött att växla lite mellan Paddle Crew och Lidingö då.
Verkligen, verkligen. Ja, det gör vi. Så att, nej, right. Det är klockrent.
Jag tycker inte vi slösar någon tid. Vi måste spola tillbaka bandet till Madrid förra veckan.
Ja. Jag vet inte var jag ska börja, gubben.
Nej, alltså... Jag har aldrig suttit så hårt på en... ja, men okej, vi tar tillbaka. Hur var... För det måste ha varit en ganska tuff previa. Vi pratar om VPT-kvalet till Paraguay som spelades i Madrid. Det är lite skevt att förstå att kvalen spelas i Madrid även om tävlingen är i Paraguay. Lite synd om Paraguay-spelare, kan jag tycka. Men så är det. Mm. Så kvalet spelades där. Danne fick en... Eller, Danne förlorade sin första match i det kvalet. Åkte ut direkt. Och hur var ditt motstånd? Hur var din lottning från början?
Om jag ska bara liksom göra det lite tydligt för er varför kvalet går i Madrid. Det var ju för att det är ju tre deltävlingar som går i Sydamerika. Och eftersom majoriteten av alla spelarna befinner sig i Europa så spelar man kvalen i Madrid då. Madrid är ju fortfarande paddens mecka, kan man säga. Alla de bästa toppspelarna bor i Madrid, tränar i Madrid och har sin bas i Madrid. Och man får väl faktiskt säga att de bästa akademierna finns i Madrid också.
Ja, såklart.
Du har ju besökt några av dem.
Det finns ju en hel del dolda talanger även i Paraguay, eller hur?
Ja, det är klart. Men de har ju två wildcards. Och jag tror att ett wildcard utdelades till det bästa paret i Paraguay. Och det andra wildcardet spelar de en intern tävling. Alltså man kan säga ett kval i Paraguay för att få den platsen. Så att det är ändå schysst, tycker jag.
Nice.
Så att där avspelar vi kvalet i Madrid. De första två kvalen gick inte så bra för mig själv. Men så vår vårt samarbete började inte på bästa möjliga sätt, får man väl ändå säga. Det var ganska tungt i början när vi började träna. Jag åkte ner 2 veckor innan säsongen skulle dra igång, tävlingarna. Så var, det var ju inte så att det klaffade, utan det har liksom vi har fått jobba oss fram för att spela någorlunda okej. Och jag tror att vår första braiga match var i Doha, Qatar, där vi hade en tränare från M3-akademin på bänken. Och fram till dess, innan dess, så har det inte alls gått bra. Alltså, vi har ju tränat.
Men är det samarbetet du menar då, eller är det bara med att ni inte har levererat?
Samarbetet. För samarbetet har ju inte funkat, vilket gör att vi spelar sjukt. Vi har spelat dåligt tillsammans. Alltså, jag spelar dåligt individuellt också. Nej, stämningen är bra. Alltså, eller stämningen i sig under matchen, under träningen, är ju självklart inte på topp. Men utanför banan så är den ju väldigt, väldigt bra. Men det har varit tufft för oss, för vi har inte fått att funka alls. Inget flow, inget flyt. Och vi har aldrig liksom hamnat in the zone i matchsituation, kan man säga. Varken jag eller han individuellt. Och spelar jag kanske bra, spelar han skit. Och då blir det att man ändå inte vinner matcherna. Så alltså, vi har vunnit typ 0 träningsmatcher inför säsongen. Och under tävlingen så har vi inte heller vunnit. Men i Doha kom det en vändning. Vi mötte Luis Hernandez och Inigo Joffren, som är 2 sjukt duktiga spelare som också har kvalat in till VPT i år och är i stor form. Och där spelade vi en fin match. Vi förlorade den, men det var en tight match som vi förlorade med 7-5, 6-4. Men där spelade vi bra för första gången, och där fick vi liksom upp självförtroendet lite, tror jag. Och då hade vi kanske gnuggat på och tränat varje dag tillsammans under månadstid. Så att det har ju tagit sin tid för att få det att funka. Men då spelade vi faktiskt bra, så att när vi åkte till Madrid från Doha, då hade vi ändå liksom confidence med oss. Att shit, vi spelade ändå en bra match, nu börjar vi faktiskt få saker att funka.
Det finns något att bygga på.
Ja, men mentalt sett så hade jag egentligen i mina tankar redan lite tankar på att VPT Paraguay kanske skulle bli vår sista tävling och se. Och vet du vad? Ta ett snack med Jaime. För jag tror att han hade nog känt samma sak. Och har känt samma sak. Att fan, vi försöker, men vi får det inte att funka. Nej. Då är det kanske bättre att låt oss testa med andra spelare.
Och ni båda vill ju bara ta er in liksom. Alltså det spelar alltså det ni vill.
Det är det vi vill. Vi vill ju bara vinna matcher. Vi vill ju ha bra resultat. Det måste man. Annars blir det så jävla tungt. För att när man är iväg och reser och spelar tävling efter tävling, vecka in, vecka ut, och är ifrån familj och nära och kära kompisar. Och framförallt, man är långt från hemmet liksom. Alltså den här tryggheten att vakna upp i sin säng, att vara hemma, träna hemma. Jag tror att jag var iväg 5 veckor nu inför Madrid. Och efter Doha så kände jag att fan, jag måste åka hem. Och då åker jag hem bara för att vara hemma ett dygn. Bara för att få det här lite kärlek, lite trygghet igen.
God frukost och varm och kram.
Men precis, och jag tror det gjorde ju stor skillnad också. Varför jag spelade så pass bra sen i Madrid. Det var ju för att jag fick den där känslan igen. Den närheten och den kärleken som jag behövde. Som jag saknade efter att jag har varit iväg så många veckor som jag var. Men då kom vi till Madrid och då hade jag ändå lite tankar, vi får väl ge det en chans till typ. Sen får man ju liksom utvärdera. Jag tänkte snacka med Andreas och han förstod också min känsla. Men Andreas har ju inte sett oss spela, och Andreas hängde ju med ner till Madrid. Och när han såg oss och tränade första passet där, vi fick bara ett träningspass inför tävlingen. Då tyckte han, fan, ni spelar ju bra ju. Liksom, vad fan är problemet? Och det gjorde ju faktiskt det passet. Men sen första matchen, då mötte vi Chico Gomez och Caseta. Caseta är då en italiensk spelare som vann det italienska mästerskapet senast. Så att man kan väl säga att han är rankad 1 i Italien. Och sen så Chico Gomez är ju en legendar. Han har ju bland annat på sitt CV slagit Bella för kanske, jag vet inte, 8-9 år sedan. Så att det var en gammal main draw-spelare som började bli till åren nu. Verkligen. Och han gnuggar på, han grindar och tränar på för fullt och liksom lever på padden fortfarande. Så att sjukt duktig kille. Och de fick vi i första matchen. Och vårt första set var ju inte bra. Alltså det var
nej, kaos. För det var ett stora siffror ju.
Vi förlorade 6-1 och Andreas satt där och kollade, tyckte att jag höll mig mentalt kvar i matchen. Jag spelade bra med skärmen, var jag liksom kom in helt fel, med fel attityd. Lite som att han lade på mig fast det var hans fel. Men han ville lägga det på mig för att liksom skjuta bort problemet. Och det såg ju Andreas väldigt, väldigt tydligt. Så att då förstod Andreas vad jag menade och vad jag har sagt på sistone. Att vi får det inte att funka, han får sina dippar i matcherna, han tappar det mentalt och det går typ inte. För att det har inte Andreas riktigt kunnat se tidigare, för att Chaime mötte Vindahl förra året när Andreas satt på bänken med Vindahl. Och då spelade Chaime en sjukt bra match som de vann till slut. Och då tyckte Andreas att han spelade sjukt bra, så att han kunde liksom inte se det jag har beskrivit och förklarat för honom med vår inledning av säsongen. Men där såg han det klart och tydligt att shit, okej, nu fattar jag liksom. Det är kanske bara att dumpa honom och gå vidare, för att jag spelar bra, jag har en bra känsla.
Men det blev som att ni spelar individuellt på banan lite. Du gör din grej bra, han gör sin grej ibland bra, ibland dåligt, men sinsemellan så finns det ingen riktig connection.
Nej, och sen så andra sätt mot det här paret, italienaren och Chico Gomez, det var egentligen bara att kriga och hålla oss kvar i matchen så länge vi bara kan.
Snygga till det.
Fokusera på våra servegame. Och de fick vi med oss hela vägen. Men det var inga breaks i andra set. Så att det tog oss till ett tiebreak. Och tiebreak, då vet jag att det är nästan som att slinga slant. Det är tufft att vinna tiebreak om man inte är i storform. Men vi lyckades få med oss det tiebreaket. Vi började tiebreaket sjukt bra. Och där kom vändningen, tror jag. Och jag sa det till Chaime bara, kom igen nu. Fokusera på tiebreaket. Tar vi detta setet så vinner vi matchen, jag lovar dig. Och så blev det. Vi tog tiebreaket, vi spelade bättre. De gjorde några misstag. Och eftersom de gjorde några misstag och vi gick till tredje set, så började de få lite tveksamheter. Framförallt italienaren började tveka mycket mer. Vi hittade hans svaga punkt också, vilket var backhand från försvaret och inte forehand. Och vi började skruva upp tempot.
Jag tror på det lite.
Och vi började liksom spela i ett högre tempo, så att de inte riktigt hängde med. Och där kom den stora förändringen. Och där, vi vann ju tredje set ganska komfortabelt. Jag tror det var 6-3, tror jag. Något sånt, 6-4 eller 6-3. Det var i alla fall ett eller två breaks. Och där fick vi lite confidence. Och sen så hade vi ju nästa match dagen efter. Och då skulle vi möta Borja Iribarren och Candido, vilket är två riktigt bra spelare. Som var i Previa-final så sent som i Abu Dhabi. Båda två har ju kvalat in tidigare. De var högst rankade i vår kvalgrupp. Och vi var ju helt klart underdogs i denna matchen, skulle jag säga. Med Borja mötte jag tre gånger förra året. Jag förlorade två och vann en. Så att det var okej. Sen Candido har jag aldrig slagit. Och sen vet jag inte hur statistiken är med Chaime kontra dem. Men det var en match som att vi kände liksom att okej, nu har vi egentligen gjort vårt i detta kval, i detta kvalet. Vi har liksom tagit oss förbi liksom den första matchen, det är fine. Vi har inte gjort en dålig tävling för första gången. Så att vi hade ingenting att förlora och bara vinna. Jag pratade mycket med Andreas då, hur jag skulle förbereda mig inför denna matchen. Och även med Javi Posanco som satt på bänken med oss, vilket är Chaimes tränare sen gammalt. Som känner Chaime in och ut. Alltså, känner honom väldigt, väldigt väl och vet exakt hur han kan styra honom i en match. Och vet exakt hur han ska ta tillbaka honom om det är så att han får en dålig start.
Så vi hade en dipp liksom.
Ja, vi hade Chaime på bänken då. Och jag gjorde en solklar match från början till slut. Alltså säkert min bästa match någonsin. Alltså, by far.
Ja, du skrev det i gruppen att det var länge sedan du har spelat så bra.
Nej, men jag tror jag aldrig har spelat så här bra. Så här bra nu har jag aldrig spelat. Och,
fan vad god känsla.
Ja, jävligt bra. Så där var ju fokus att verkligen gå för forehandkillen, både i försvaret och i attacken, hela tiden. Och så fort vi tappar lite den där taktiken, så påminner själv oss hela tiden att det är där. Ni måste gå på forehandspelaren. Och där blev det liksom en bra dominans från min sida. från försvaret kunde jag stå och försvara länge, vänta på rätt läge, och skärmen kunde gå fram och tillbaka, liksom störa lite. Så de kände sig pressade hela tiden och tog till slut fel beslut ibland. Jag visste exakt när jag kunde attackera och kontra. Jag visste exakt när jag skulle gå före och inte. Så att de, det var en match som bara liksom gick vägen från början till slut. Mm. Alltså det var felfri. Och ja, det var jävligt gött. Och där, det var ju vår första riktiga match som vi spelade. Alltså grymt bra från början till slut. Alltså en bra match från oss som lag. Och då fick vi självklart confidence. Då var det liksom, oh shit.
Nu klickade det till där.
Ja, men det klickade till lite. Och då kände man, fan, vi har ju faktiskt någonting att bygga på. Det här är ju riktigt bra. Så där var jag ju skitglad. Och sen när vi väl vann, så insåg vi ganska fort att, shit, vilka har vi i kvalfinal? Jag hade inte kollat. Och då visade det sig att Piotr och Pedro Vera då, Piotr är mitt ex då,
din gamla partner, ja.
De hade ju slagit ut, det paret som hade slagit ut Martin Pinheiro och Paulo Garcia, som var det andra paret som var högt rankade i den kvalgruppen. Ja. Så att då kände jag, bara sjukt att möta dem. Jag förväntade mig inte det, för att
tänker att det skulle vara tuffare motstånd.
Ja, men teoretiskt sett skulle det vara Pinheiro och Pablo Garcia som har kvalat in. De slog på till pappret, ja. De slog ju Lampard i veckan innan i Doha. Ja. Så att då tänkte jag bara, fy fan, om de har åkt ut mot ett bra par som sedan åkt ut mot Piotr. Jag vet ju hur högsta nivån Piotr har med Pedro Vera, för jag såg dem både i Doha och i kvalet till La Rioja, då spelade de sjukt bra tillsammans. Då tänkte jag, fan, det är en tuff match. Det är en jävligt tuff match. Och det blir en mental match här också. Med tanke på att vi alla fyra känner varandra väldigt väl.
Alla vill ju vinna också mot sitt ex.
Precis. Dels det, och sen så vet jag att Piotr har ju gjort en main draw tidigare bara. Jaime har gjort 2. Och Pedro Vera har gjort 0. Så då är det liksom en stor match för oss alla fyra. För att vi är ju inte där så ofta.
Nej, det är väldigt, så nära också.
Och det är så nära, och det här sista steget är ju så svårt. Men vi la upp en plan, och planen var egentligen mer eller mindre samma som matchen innan. Det är ju foran killen vi ska gå för. För Piotr, när han är i sin salsa, då är han riktigt jävla farlig. Han kan hitta vinnare från alla håll och kanter, sjukt explosiv och försvara otroligt fint. Så att det var liksom att ge Piotr för mycket boll, då kan det bli tufft för oss. Och banan var långsamt.
Hur mycket skönare är det nu att för nu spelas ju matcherna en per dag. Tidigare var det väl en förmiddag, en eftermiddag match. Man hinner inte riktigt lägga upp samma plan som det. Nu får du ändå, ni vinner en match, ni hinner vara glada över den matchen, ni hinner gå ut och käka, lägga upp en plan, sova. Alltså det måste ändå göra väldigt mycket.
Det gör ju otroligt mycket. Första dagen spelar man 2 matcher. Om man inte är framåtlottade. Vi var framåtlottade här. Så att första matchen är 2 matcher. Sen är det en match dag 2 och dag 3. Vilket är sista dagen, då är det en match också.
Och det är så, finalen liksom.
Precis. Och som du säger, det är natt och dag. Jag har haft sjukt svårt att tävla, vinna och sen varva ner och hinna ladda för nästa match.
Och ställa om igen.
Ja.
Nej, göra det på samma dag är tufft. Alltså.
Det är sjukt tufft. Framförallt på denna nivån tycker jag. SPT är fine. För ibland kan man få någon match. Alltså.
Det är en del av tävlingen där. Ja. Precis. För där ska man ju inte ta sig vidare på samma sätt. Här är det ju... Jag vet inte, hur många kvalfinaler har du spelat i Previa?
2 med denna inräknad.
Ja. Ja, du vet, och det... Det är rätt tufft att bara ta sig till kvalfinal. Det är därför jag bara menar att varje match blir så laddad.
Ja.
Till skillnad från, även om SPT är viktigt, så är det ju mer, det är liksom ett vanligt träd. Alltså man, ja, i kvartfinal, semifinal, alltså så. Här är det ju för att man ska någon annanstans.
Ja, precis. Precis. Och det är så få som har kvalat in, så oftast är det ju nästan mer eller mindre samma par, eller några stycken det slåss om. För att det är så sjukt tufft att kvala in. Så det är liksom en barriär för en spelare som satsar och spelar den här touren. Då blir det liksom att, okej, när jag väl har kvalat in, då får jag ju respekt av de andra spelarna på ett helt annat sätt också. De ser på det som att, okej, shit, du är kanske en main draw-spelare, eller du har potential att vara det.
Men det måste vara otroligt jämnt i Previa, med tanke på till exempel att för Danne har haft väldigt mycket framgång. Denna gången torskade de i första matchen, och jag har ju dålig koll på lagen som de möter och så vidare, bara så där. Men man, jag bara menar att det är någon tydlig signal med tanke på vilken form han är i sitt lag, att de kunde torska första matchen och sen nästa gång kanske de kvalar in. Alltså det betyder ändå att det är så otroligt, otroligt små marginaler i hela Previan.
Verkligen. Kolla bara på vår första match. Vi höll ju på att åka ut i första omgången. Nu lyckades vi vända den matchen och så slutade med att vi kvalade in hela vägen. Det är sjukt tufft. Jag vet inte hur många gånger Danne har kvalat in. 3, max 4 tror jag. Så att det, är det är inte så ofta man lyckas ta sig hela vägen. Sen så...
Nej.
Ju fler gånger du gör det, desto längre går det för varje tävling. Alltså Danne har varit väldigt konsistent att i Previan alltid vinna 2-3 matcher. Det kanske flög kvalfinal eller liknande. Men att han tagit sig till slutet, till de sista matcherna i kvalet. Men att ständigt kvala in, det är sjukt få som gör det. Det är några få par, typ Rafa Mendes, Javi Martinez kanske är ett sådant par som oftast kvalar in. Men att man lyckas göra det gång på gång, det är väldigt sällan. Så att man, som du nämner, man kan lika väl åka ut i första som att du kan
att kvala in.
Som att kvala in, absolut. Det handlar om vilken dag du, alltså vilken dag du har. För jag och Jaime kan ju spela sjukt bra, men sen så kan vi lyckas eller kan ha oturen att möta ett annat par som spelar sin livspaddel första matchen, och då åker vi ut, även om vi spelar bra. Sen kan vi spela skit, men de andra som vi möter i första omgången har en ännu sämre dag. Då vinner vi ändå och så kanske vi spelar bättre nästa match. Det är liksom, det är supersmå marginaler. Sjukt tajt.
Ja. Nej, men för det har väl inte alltid varit så att alla lagen som spelar kval är i princip main draw spelare. Nu känns det som att det är lite så. Alltså alla som spelar kvalet skulle kunna spela en första omgång.
Ja. Alltså alla har ju möjlighet, man... ja. Det finns ju vissa få som kvalar in oftare. Testa eller är, har högre ranking. Det är klart, ju högre rankingen ljuger inte. Ju högre ranking du har, desto bättre paddel har du ju spelat. Vilket innebär att du har vunnit fler matcher. Du har större sannolikhet att kanske kvala in. Men det betyder inte att du är en sån spelare, utan det kan ju också vara någon up and coming liksom. Ta argentinarna, Asperger och Valentino Liback. De vann första omgången nu i Argentina i La Rioja. De fick ett wildcard dit, men de vann första omgången. Likaså förra året när de fick ett wildcard till Argentinas VPT. Då slog de ju Pablo Lijo och Javi Ruiz.
Just det, den kontroversiella matchen.
Precis, så att, men de är fortfarande där i kval... skedet. Nu i VPT Paraguay så torskade de till exempel i första omgången i kvalet. Ja. Men sen så veckan efter så spelar de huvudtävling för att de har fått ett wildcard, och så vinner de första omgången i huvudtävlingen. Så att
precis.
Det är tajt. Det är hårt.
Nej, men jag tror bara att medialt så kan man ibland kanske bli lite missförstånd när man typ säger att du åker på ett kval och så torskar du första matchen och så kvalar du in nu i Paraguay. Och så tänker man, oj, Simon gjorde en dålig match eller de har tappat eller det. Men nej, vi torskade 2 poäng som vi hade behövt vinna. Alltså det är typ på den nivån.
Det är typ på den nivån, och det jag tycker är riktigt sjukt är oftast att de svenska journalisterna, de hör ju av sig till dig när du vinner. Men de hör ju aldrig av sig till dig när du förlorar. Nej. Och de har aldrig varit där på plats. Så att de har aldrig sett matchen. De har inte sett matchen. 2, de hör bara av sig när du vinner. Och så men de skriver ändå om dig när du förlorar. De har ingen aning om matchen. De har ingen aning om vilka du möter. De har ingen aning om förutsättningarna. Och de har ingen aning om hur nära det var. Eller om jag spelar bra eller min partner spelar bra. Om det var mitt fel för att jag spelar skit eller min partner. Eller vad som hände under matchen.
Det är också därför man inte kan lägga någon vikt i vad de skriver eller vad... gubbamatörerna säger i sina podcasts.
Nej, men det jag tycker är sjukt, det är liksom att de skriver som om de vore där på plats ibland. Att men de förlorade för att de hade någon golden point. Men jag har ingen aning om vilka jag möter. Alltså fråga typ någon från kanske, jag vet inte, vilken som helst. Vem är Chico Gomez? Nej, ingen aning. Han är från Brasilien, lite äldre. Men du har ingen aning om vad han har på CV:t. Och lika så alla andra spelare. Sjukt duktigt. Man tar ju bara upp de som gör resultat och skriver om de som gör resultat. Men de har inte sett matcherna.
Nej. Påverkar det dig någonting då?
Nej, absolut inte nu längre. I början gjorde det. Men inte nu längre. Mm. Men det är liksom någonting jag tycker är skevt för svensk paddel. För att det blir att de andra som är paddelfanatiker som läser deras artiklar, deras...
Det mesta de läser.
Mm. De får ju en helt fel uppfattning också av så mycket när det gäller internationell paddel.
Mm.
Så att, men jo. Det påverkar inte mig. Men jag tror att det påverkar vissa av de svenska spelarna som kanske kommer vilja börja spela större tävlingar och ha höga ambitioner och är i början av sin resa. Så tror jag att just den biten kan förstöra dem, eller skrämma lite och förstöra spelarna också till viss del, tror jag. Mm. Definitivt. Och det i sig.
Men är det förutom sitt ego då, är det mer du tänker att kanske det ser inte så bra ut för sponsorer och annat då, eller är det bara att man påverkas personligen att man, jag kanske inte borde vara här, kanske inte borde testa och spela Previa liksom, eller så?
Alltså det är väl mer att när de skriver så som de gör, låt oss säga att jag är ny satsande spelare internationellt och så kanske går det skit i tre tävlingar, fast jag spelar kanske ändå bra, jag gör bra ifrån mig, men rubriken är alltid torska första. Mm. Då blir liksom som att allt det där negativa du sitter och läser eller får höra, det får ju dig att tvivla på något sätt om du inte är tillräckligt tränad mentalt och mentalt stark. Och där tror jag att liksom att det alltså jag minns ju när jag började tävla med Danne. Och det tog oss 5 VPT-tävlingar för att vinna vår första match. Så våra 4 första, förlust i första. Och jag minns ju själv att det är mitt självförtroende härifrån dit, efter första. Sen neråt. Men varför ska mitt självförtroende dras ner för att jag sitter och läser någonting som en journalist har skrivit, som inte var där på plats, som inte har en aning om vilka jag möter. Och jag vet knappt vilka jag möter, men de skriver om förluster man har. Alltså vet, jag tycker man ska vara försiktig där, framförallt med blivande svenska spelare som kanske, jag vet inte, Adam Axelsson, Willy Slary och hela den generationen som kommer nerifrån och upp och är sjukt talangfulla och sjukt duktiga. Men tänk dig när de börjar spela internationellt, vilken press de kommer känna, för att de vet att nu spelar jag en stor tävling, det kommer skrivas om mig.
Mm. Jo, men precis.
Det kommer finnas i deras tankar. Och du vet,
skulle
typ Adam kanske börja spela och så vinna första, andra, tredje matchen. Man vet inte, att det bara flyger. Han gör en svinbra tävling. Ja. Det är klart, det kommer aldrig hända då ju. Men skulle han få en tuff start, Danne fick en tuff start och de flesta får en tuff start. Det är klart, då är det, alltså, det tar på en kanske en ung kille mentalt att känna att,
vad gör jag här?
Typ, exakt. Vad gör jag här?
Jag borde hem och spela sanktionerad A-klass.
Och det är helt fel. För han ska ju gå ut från den matchen och tänka att fan, jag måste träna mer. Okej, då kör vi nästa. Exakt. Jag måste träna mer och kör nästa. Vad måste jag bli bättre på?
Det här gjorde jag bra, men det här ska jag jobba på.
Det här måste jag jobba på. Det här måste jag jobba på. Jag måste bli en bättre partner för min partner. Ska precis, alltså, är de tankarna i stället? Men så blir det ju inte. Så där tycker jag det är en sak som borde bli bättre. Och det är också för att det är egentligen för nästa generation. För oss, vi har redan gått igenom det. Vi har redan fått den där skiten. Vi har redan fått smaka av det där ruttna äpplet. Alltså så är det ju. Det är liksom tråkigt, men så var det. Så var det för oss, och så har det varit. Och det,
Men det är ju lite så här, om man inte misslyckas så försöker man ju inte ens. Och då kan man aldrig bli bäst.
Absolut inte, men det var liksom som Andreas sa till mig, han bara... Jag tror inte du fattar, Simon, men det var inte många som hejade på dig i höstas. Alltså jag menar, jag har haft en tuff period under sommaren med lite skador innan. Men innan skadan så, mina resultat var inte så bra. Folk sa att jag borde kanske spela mer i Sverige för att vinna lite matcher. Jag borde spela en lägre tour för att vinna lite matcher. Skadan kom och du vet, men det är en bortförklaring för att det har inte gått bra, bla bla bla. Du vet, sådana saker började ryktas. Det var till och med någon som frågade, vad fan ska du sluta satsa, Simon? När jag var skadad, jag bara, va?
Av ren spekulation.
Och sen så kom hösten. Simon får inget wildcard till till
just det, VPT.
Till VPT. Och anledningen till det, det var ju också att jag fick höra att nej men Simon, du har ändå försökt många gånger men du har aldrig lyckats kvala in.
Ja, just det.
Så att vi ska, alltså du får inget wildcard nu. Mm. Alltså det var ju inte många som hejade på mig då.
Nej.
Men du vet så här, och under den processen vecka in, vecka ut, när du lägger ner all energi du lägger ner.
Och du är mycket själv också.
Man är ensam, man tränar stenhårt, man försöker och tränar och tränar. Men resultaten kommer inte. Mm. Då blir det så här, då börjar man tvivla på sig själv och då tänker man, okej, då lägger jag ner. Och det är inte det vi vill. Utan det jag vill och det alla spelare vill, det är att man ska få stöttning. Man ska liksom jobba på saker för att bli bättre och ändå bara försöka. Mm. Alltså man ska aldrig ge upp. Och jag hade jättegärna sett fler spelare från Sverige på touren. Fler spelare spela FIP-tävlingar. Och det var det här jag liksom föreslog till Studio Padel-killarna, att fan, precis. Alltså vill ni leva? Detta sa jag till dem för ett år sedan, redan första gången. Varför istället för att göra jippotävlingar som är sjukt och feta som de anordnar, gör tävlingar fast lägg till den riktiga konkurrensen, alltså poäng, en ranking, internationell ranking. Gör FIP-tävlingar.
Så att det betyder
något. Så att det verkligen betyder något. Och så får de ju hit spelare också. Nationellt och internationellt. Utan att de behöver betala en spänn till någon. Och detta tror jag kommer vara skitbra. Att svenska spelarna spelas in i en internationell ranking. Alltså FIP. För att sedan liksom verkligen komma ut internationellt utomlands. Och känna att. Alltså ha ändå lite confidence. Och liksom ändå gå med rak rygg. Ja. Så att man inte kommer in och är lite osäker. Och detta tror jag kommer vara klockrent för nästa generation också. Så Adam och Willi och hela den ligan. Men det blir ju mycket att... Det blir mycket skriverier. Och paddel, alltså svensk paddel flög ju så här. Och det är svinbra. Men jag tror att det gäller också att hjälpa de satsande spelarna att liksom inte bara dra ner dem hela tiden.
Nej, det är, jag tror också att de någonstans, och journalister i sig, de behöver också ha sina intäkter och intäkterna i rubriker. Och då blir det att man får skriva om det som händer. Och då blir det väl lätt så. Så att det finns ju två sidor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men det svåra tror jag, det är som du säger, det är att vara en ung satsande spelare och att försöka frångå det som skrivs då. För att någonstans blir det ju ens verklighet. Det man läser eller folk man umgås med, man blir ju en del av det man konsumerar. Det är också därför, det har blivit väldigt så här, trendigt med liksom, meditation eller att man, nej, men du vet, att man verkligen så här, intalar sig själv att man är någonting man inte är, för till slut så är man det. Alltså förstår man?
Ja, så är det.
Och det är ju det handlar om. Sen är det också, jag kan också förstå att du lägger ändå mycket av, liksom, du får ju in pengar för att du är en paddelspelare. Sen använder du de pengarna till att satsa. Och får man då inga resultat här borta, så börjar man ju känna sig, varför tar jag de här pengarna och lägger här borta om det inte ger någonting? Vart drar jag gränsen? Och då kan det ju bli att när man börjar tänka så, sen kommer det lite rubriker, och sen är det någon i någon podcast som säger att jag borde åka hem till Sverige. Eller, jag kan förstå att det blir,
det sätter sig här
när man sitter där själv i något motell efter en torsk. Liksom.
Det är sjukt. Och tar man då alltså, tillbaka till VPT-kvalet då, finalen, så gick jag ju in med en annan mentalitet också mot Piotr och Pedro Vera, för jag har ju varit i den situationen en gång tidigare. Men sen så har jag jobbat sjukt mycket med det mentala. Jag har jobbat med en idrottspsykolog vidare som hjälper mig sjukt mycket och ger mig lite verktyg som ska hjälpa mig i matchsituationer. Hur jag ska liksom få använda vissa verktyg för att hela tiden prestera så bra som möjligt. Och är det så att jag inte presterar bra, att hur jag kan jobba med det mentala för att prestera bra och få det att vända under.
Kan du ge ett bra tips som vi kan använda för att kunna, om vi ska gå in och spela en viktig match, att kunna prestera på topp? Hålla fokus.
Det finns ju sjukt mycket. Men jag kan ge ett tips. Mm. Och det är liksom att. Låt oss säga att du håller två väskor. Alltså past. Alltså det som har hänt. Och future. Mm. Släpp båda. Tänk på nuet. Och tänk bara boll för boll. Mm. Så att även om du. Låt oss säga att du har missat en bandeja. Du ska inte tappa. Du ska inte tappa självförtroende för att du tappade en bandeja. För det har redan hänt. Faktiskt. Tänk hela tiden. Okej, nästa gång du får den, då jävla sitter den. För det som har hänt, det kommer inte hända igen. Så du ska alltid tänka positivt på vad du ska göra och inte på vad du har misslyckats med tidigare. Och du ska inte tänka två bollar framåt heller. Eller att shit, nu är det 0-30, vi kommer bli breakare. Nej, utan tänk på nu. Det är 0-30, bara breaket har inte kommit än. Vi kan ju fortfarande vända det. Så tänk hela tiden på nuet och boll för boll. Så att man liksom tänker, vart är jag nu? Vad kan jag påverka nu? Och det jag kan påverka, det ska jag påverka. Och det jag inte kan påverka, det ser jag skiten.
Mm. Just det.
Så där är lite tips.
Det är bra tips. Men vi går in igen i den matchen.
Ja, vi går in i matchen. Jag gjorde en sjukt bra uppvärmning. Så jag kände mig konfidens. Jag hade mediterat, förberett mig bra mentalt. Och gick in med sjukt bra känsla. Matchen drar igång och spelar ett sjukt bra första set. Jag och Jaime, båda två, vi spelade typ som vi avslutade matchen innan, som var vår bästa match någonsin. Vi börjar andra set, och då när jag inser att fan, vi har breakbollar, vi har möjlighet att kanske breaka, det innebär att shit, då börjar mina tankar försvinna. Alltså om buren är här, så var mina tankar runt buren, om allt som hände runt omkring.
Hur ska jag fira? Hur glad kommer jag vara? Vad ska jag, alltså, vad kommer de skriva?
Inte riktigt de tankarna, utan mer att shit, vi har fan möjlighet att kvala in. Jag har chans att kvala in. Och så börjar mina tankar liksom vara, liksom fokusera på det som händer utanför buren. Publiken och människorna. Och du vet, då börjar låsa sig lite mer. Nerverna börjar komma. Krypa in sig i kroppen. Och jag kände bara, oh, nu börjar jag bli lite stel. Och matchen var ju mycket mot föran killen, så att jag skulle få mycket boll. Men helt plötsligt,
just det,
när vi inte tog den där breakchansen, då börjar momentum gå över. Och jag börjar liksom,
vad stod det då?
Jag tror det stod typ 1-1 eller något, 1-0. Så hade vi möjlighet att breaka. Ja. Något sånt var i början av andra set. Jag minns knappt detta, vilket är helt sjukt. Men då börjar tankarna gå att shit, där försvann chansen. Nu blir det tufft, nu måste vi göra det svårare igen. Du vet, tankarna försvann från att ta boll för boll till att nu blir det tufft, nu måste vi göra det här, nu måste vi göra, alltså det här, börja spinna iväg på saker som jag inte
besykade själv,
börja tänka på alls. Och detta var i början av andra sätt, och då kände jag, jag vill inte ha boll. Då blev det att man tar fel beslut, vissa lobbar blev lite korta, man gick för fel bollar, och så satt jag där i sidbyte, jag bara shit, jag är fan nervös, fan också. Det här måste jag bli av med nu. Så att under sidbytena när coachen snackade med oss. Jag lyssnade inte på honom. Han snackade mycket mot Jaime då också. Men jag började liksom så här, började meditera. Började andas. Började jobba med tekniken hur jag skulle andas. För att lugna ner mig. För att inte känna den nervositeten. Mm. För att när du är nervös. Du känner det ut till fingertopparna. Du känner att okej, jag har lite handsvett. Ja, ja. Mer handsvett än vanligt.
Precis. Fast man är lite kall ändå.
Och så fötterna bara, de reagerar inte riktigt som de ska. Det här kopplar inte. Jag bara, nu är jag stressad. Så jag måste varva ner. Jag måste få det liksom att hamna in the zone. Hamna i flow igen. Som jag hade tappat. Mm. Så jag bara så här meditera hela tiden. Tänka på andetagen. Och fokusera på rätt saker. Och sen så börjar jag hamna lite mer boll för boll, boll för boll. Mot slutet av andra set, jag tror vi låg under 4-3 break ner. Eller 4-2 break ner. Så började jag tänka och hamna i det där stadiet igen. Att ta boll för boll. Förlorar vi detta setet, skitsamma Simon. Du har ingenting att förlora. Du är i en kvalfinal. Du har gjort det här resultatet en gång tidigare, vilket fortfarande du ska vara jävligt stolt över. Men du vill inte lämna och förlora denna matchen med känslan att fuck, jag fuckar upp för att jag inte vågar.
Nej, utan, precis.
Spela loss nu. Gör det du har gjort hela tävlingen. Gör det du ska göra. Går det vägen, fine. Går det inte vägen, fine. Men då har du i alla fall förlorat med
du gick det,
jag gick för det. Och de tankarna kom tillbaka då. Mot slutet av andra set. Så att när vi satte oss och hade förlorat andra set kände jag det här är lugnt.
Det blev 6-3 i andra set till Piotr och Vera.
Då kände jag att det här är lugnt. Det har vi. Så satt jag är tillbaka nu. Nu jävlar spelar jag bra. Ja. Och då sa tränaren, okej, kom ihåg nu planen. Planen nu, första set så spelar Piotr väldigt lite. Vi vann setet. Andra set fick Piotr spela mycket mer. De vann setet. Vill ni vinna eller förlora? Nej, vinna. Och då är det Pedro Vera.
Okej.
Fine. Och då var det också så här, då visste jag att okej, det är sant. Och spelar vi mot Pedro Vera, då kommer jag få boll. Jag måste vilja ha bollen. Okej, jag vill ha bollen. Nu, och då gick jag ut med tanken och mentaliteten att i tredje set, okej, jag ska söka bollen. Inte bara att jag vill ha bollen, utan jag ska söka. Och det är så...
Backhandbollen i mitten.
Bara söka den. Och då blev det liksom att vi fick en bra start. Vi fick ett break. Vi kunde hålla break serven därefter. Och då visste jag genast att backhandkillen, det breaket vi fick mot forehandkillen, förlåt, Pedro Vera då. Han gjorde tre misstag direkt. Och jag tror vi ledde 3-2. On serve. 3-2, deras serve. Han missar först en backhand volley. Sen efter en lång boll missar han en bandeja. Och tredje bollen, en lång boll, så lobbar jag över honom. Han går för en bacharipare, missar i nät. Det är tre misstag. Då säger jag till Kami, vi tar första, vi vet vad vi ska göra.
Det är klart nu.
Nu är det inga tveksamheter. Nu går vi för honom. Vi fortsätter samma plan. Fokus på det. Vi breakar direkt. Och då säger jag också Piotr bara, shit, min partner gjorde tre misstag. Det är tufft då. Och för Pedro Vera då, alltså du kan själv tänka dig, du är i en kvalfinal, han har aldrig kvalat in. Han fuckar upp tre slag.
Han
fuckar upp tre slag med tre enkla misstag från sin sida. Där han tar fel beslut. Det är klart han sjunker härifrån ner hit.
Självklart. Men det är också det som är så sjukt. Man kan, för du vet, momentum i paddel kan ju verkligen gå så. Han kan tappa de här tre bollarna. Och så får ni breaket. Men sen så kan det ju lika bra bli att han gör en sån reset. Och sen transar sönder gamet efter. Och så börjar du tänka, men vi har break upp. Nu ska vi bara hålla detta, så blir du lite tunn. Och så förlorar man, och sen är det tillbaka. Så det kan ju
det
verkligen
kan
gå
ju
fort.
Gå fort alltså. Det var det jag och Jaime påminner oss hela tiden. Vi ledde 4-2, hade servern. Så har vi exakt samma tempo, exakt samma val av slag, exakt samma spel.
Ja.
Det är sjukt
viktigt. Alltså, även om man har breaket upp och tänker att det är... Det är stängt
och då var det liksom, jag tror att det var jag som 4-2, då måste det vara att jag som servade. Vi förlorade första bollen. Så det är så här 0-15, bara blir vi breakade tillbaka, då är nästa momentum på deras sida.
Ja, men är det det jag säger? Det kan ju
men det är sjukt viktigt att hålla det i servegamen. Då säger jag till Kajmen bara, ingen fara, vi fortsätter exakt samma. Kom ihåg, samma. Fick ju något enkel boll med oss och så började det liksom spinna tillbaka.
Ja. Men 0-30 där, då är det helt plötsligt liksom, då börjar man bli tunn i volleyn igen. Och så kanske man gör något unforced och så
framförallt när det är golden point. 0-30, det är nästan som en 0-40. Så att det var jävligt skönt att vi höll det gamet till 5-2. Och då visste 5-2, vi att okej, Pedro Vera är nere nu. Vi fortsätter likadant. Så fort vi får en boll nu i returgamet, så är det bara att neutralisera mot honom med en lob.
Men det var ett långt sidbyte där vid 5-2.
Ja, som vanligt. Vi satt och sa time. Vi var ju rätt trötta i kroppen också, för det var en lång match. Och banan var långsam, så det var långa dueller. Det var väldigt långa dueller. Och det var ju utspring också, så fort man kickar ut en boll så... Jag tror att alla gånger vi kickade ut en boll, nästan till 80% i alla fall, så var det vunnen poäng av det andra laget. För de kunde springa ut kontra innan.
Okay.
Så att så man fick ju verkligen välja rätt läge för smashen. Så att det var ju långa bollar, eller? Så att det sista gamet sa vi, så fort vi får en boll att neutralisera spelet, så är det bara skicka upp den högt på forehandkillen. Och så börjar vi bygga där.
Yeah.
Vi väntar. Och så var det. Jag tror jag har matchbollen så vi kan lägga ut här sen. Jag har den.
För jag följde ju bara via livescoren och det stod ju 5-2 och så tog jag upp till en golden point och den golden pointen på sajten kändes som att den höll på i typ tre kvart.
Det kändes som det också när vi spelade. Jag tror vi kom upp till vid 5-2 läget i tredje set så ledde vi 30-40. Vi hade två breakbollar. Första matchbollen så returnerar Jaime, lobbar direkt i mitten, vi båda rusar. Vilket inte var taktiken. Så där tappar vi det också.
Varför inte då?
Nej, men det var ingen bra lopp som bollen skulle sitta ut från bakväg. Och Piotr är ju jävligt bra på trycket. Ja, vi skulle egentligen att bara stå kvar och bara vänta. Vänta lite mer. Göra bollduellen lång. Men han lobbar bra i mitten. Lite för bra. Vi båda kommer fram. Piotr slår en Bachaj på det stenhårt i mitten. Som Jaime går in och blockar. Hamna i nät. Jag bara, så samlas vi igen. Vi bara, exakt samma sak fast vi ska hålla nätet. Och kom ihåg, lobben ska till Pedro. Inte Piotr, för att han kan smasha. Han kan göra något oväntat. Vilket gör att vi inte kan kan vinna bollen. Nej, precis.
Och inget övertag.
Så det är Pedro Vera. Så det är bättre att gå lågt och sen lobba Pedro. Och sen så börjar vi när vi väl har läge. Så vart det. Och man ser i matchbollen att alla fyra är ju alltså nervösa. Det är en tight boll. Alltså man är ju tight. Men där ser man också hur vi jobbade med lobben mot Pedro Vera. Hur vi jobbade poängen. Och sen till slut föll matchbollen. Och då var det liksom så här. Så fort jag ser att bollen. För bollen blev att jag fick en kort boll, gick in och kontrade mot mitten. Pedro Vera blockar med sin backhand. Men den blir hög på Jaime här. Jaime trycker ner den. På Pedro Veras forehand. Han är där. Men han får den bakom kroppen så att den hamnar. Den studsar direkt i gallret på vår sida. Och så fort jag ser det. Så att mina ben bara vek sig. Jag bara kryper ihop. Och sen så bara kom alla tårar. Alla känslor, du vet.
Jag älskar den bilden som VPT la ut när du sitter på knä.
Nej, det är sjukt. Alltså, vet, varje gång jag ser den bilden så blir jag tårögd. Jag blir så känslosam. Jag bara... Alltså, man börjar gråta liksom.
Det är så mycket jobb bakom den vinsten. Det är det jag vill framhäva lite.
Helt galet. Alltså helt galet. Och framförallt när man har haft en sån period, ett sånt år jag hade förra året. För det är också någonting jag har snackat med min psykolog. Det är liksom att tidigare år, jag har aldrig spelat en hel VPT-säsong där jag prioriterar de internationella tävlingarna och inte spela i Sverige. Tidigare då så har man spelat Eurofinans och då har man ju vunnit typ många av de deltävlingarna. SPT vann man de flesta. Du vet, man vann ju mycket. Då hade man en helt annan confidence. Och då till att spela hela året på VPT där man förlorar mer än vad man vinner. Och framförallt alla de här skriverierna varje gång. Okej, okay, förlora, förlust. Dålig tävling, ännu ett dåligt resultat och
hur länge ska jag hålla på? Liksom, och borde inte
allt
komma
det där, du vet. Alla tvivel från andra. Och det jag skapar är att jag börjar tvivla på mig själv ibland. Liksom, är det värt det? Det vi snackade om innan.
Vart har man gränsen?
Det vi snackade om innan. Och nu var det bara liksom så här. Bara, äntligen. Vi lyckades hela vägen.
Fick du betalt? Ja.
Nej, det var faktiskt helt magiskt. Helt magiskt. Och jag fick även upp en gammal bild. För exakt 3 år sedan, då spelade jag VPT Marbella. Och då gjorde jag och Kaja historia. För att jag var den första svenska som tog sig från pre-previa till previa. Och då minns jag mycket väl. Det här är till alla som inte trodde på det. Men då skrevs det oftast, okej, när kommer vi ha nästa svensk i en huvudtävling? Och då sa alla, men det är 10 år.
10 år.
Ja, men 8, 9, 10 år minst. Och du vet, Danne påminner mig också. För Danne satt ju där och kollade på matchen. Och efter vi hade vunnit, när vi firade lite, där vi käkade lite gummi, alltså en vanlig lunch egentligen som vi käkat i flera veckor. Och en bira, då sa han, nu är det så jävligt, vi är så gött är det inte. Och bara liksom räcka fingret till alla som sa att det skulle ta 10 år. Och man bara, shit, det är fan sant.
alla experter där hemma som bara sitter i sina...
Ja, men det hade jag ju glömt. Men jag minns det mycket väl att det var liksom... Ja, ja. Det är 10 år man sa att man är långt ifrån. Att han kanske inte har det. Mm. Han har det kanske möjligtvis om han har tur om något. Alltså, x antal år. Du vet här. Ja. För det var det de trodde. Det var det som sades. Och nu blev det liksom så här... Ja,
riktigt nice,
alltså. Och just att... Alltså det viktigaste för mig också kände jag, det är liksom att bevisa att jag kan slå de här spelarna. Och att jag kan spela så pass många bra matcher i rad och vinna så pass många matcher i rad. För den respekten du får av andra spelare i toppen, den är helt annorlunda. Mm. För jag minns mycket väl när vi satt i Doha. Satt vi runt ett stort runt bord, matbordet då. Så jag tror vi var typ 12-14 spelare. Och detta var kvalspelare. Ja. Och det är kvalspelare som har varit med länge. Vissa lite nya. Och då var det så här frågestund. Då fick en spelare ställa en fråga till en annan spelare. Och då skulle en av dem spelarna då hade fått den frågan att ta 2 stycken som kommer kvala in i VPT någon gång. Och säg 2 stycken som aldrig kommer kvala in. Den är tuff. Alltså det var tuffa frågor. Alltså ruggigt tuffa frågor. Och då var det ju då fick en kille denna frågan. Och då runt det här bordet så kanske det var 2 eller 3 spelare som hade kvalat in av 12-14 stycken. Så han hade ju alla de andra att välja ut. Och då skulle han ta ut 2 stycken som han trodde skulle kvala in och 2 stycken som aldrig skulle kvala in. Jag fick ju en av dem som att jag aldrig skulle kvala in. Och det var så jävla gött, för han var också bland de första som skrev till mig. Han bara, fan vad jag är glad för din skull. Och fan vilken modet du måste ha fått efter mitt svar i då.
Ja. Ändå snyggt.
Så att det är också så här, vi alla polare ju, vi vill ju alla väl. Men du vet, när du får sån fråga, vi var tvungna att svara ärligt. Och vi var tvungna att svara. Så han hade inget val heller att liksom, okej, jag måste slänga någon under bussen. Liksom. Men det var jävligt skönt faktiskt. Och just att få de här samtalen från typ Pinch och du vet, andra spelare från huvudtävlingen eller duktiga.
Ja, ja, ja.
Att de skriver och grattar en. Alltså du vet här. Det var jävligt skönt.
Det är roligt ju. Också eftersom att du har fått wildcard och spelat någon main på hemmaplan och sådär. Och då kan det lätt bli liksom att ja, men det är han, svensken.
Yeah.
Sponsrade svensken. Alltså förstår du vad jag menar? Han får åka lite räkmacka, han är med ibland liksom. Han är inte riktigt
så
där.
Att, det var extra jävla skönt måste jag säga.
Fan vad kul alltså. Då bär du av till Paraguay om typ 2 veckor.
Nej, mindre. Det blir nästa helg.
Mindre.
Så att inte nu till utan nästa helg. Så att, och lottningen kom riktigt igår och kul. Vi fick Bella Sanio.
Ja, det är väl vad
det är blandade det, känslor. Det är ju en lottning på, vad är det, 24 par. Bella Sanyo är ju 3:e bästa paret i världen just nu. De var i final i senaste tävlingen. Det finns lite olika sätt att resonera. Ett, det är jävligt kul att möta 2 legendarer. För enligt mig och de flesta så är Sanyo och Bella bland de största genom tiderna.
Håller med.
Sanyo,
gud, Bella, och det kommer de vara när de lägger
Bella
ner sen,
ju
så kommer de
by vara far den största av alla, utan tvekan. Sanyo är enligt mig den bästa forehandspelaren genom tiderna. Så att det var så här, på ett sätt, gå in på en centerkort mot dessa 2 gubbarna. Okej, det är jävligt fett. Det kommer bli jävligt nice. Vi ska njuta. Vi ska fan ställa till det för dem. Å andra sidan så vet jag att shit, där finns ju typ 20 andra par som är bättre att få för att ha en större chans att vinna.
Att faktiskt kunna vinna.
Jag satt och kollade på lottningen och bara, men de har varit rätt sköna att få. De är okej, de också. Du vet så här, det är ändå ett 10-par, 10-tal par som man känner att den hade varit jävligt nice. Ett wildcard-lag hade jag inte heller tackat nej till.
Nej, jag menar, varför inte? Det har ju varit nice. Inte för att de är dåliga nödvändigtvis,
nej,
men de är ju inte Bela Sanyo liksom.
Och jag har ju tränat en hel del mot dessa 2 gubbarna och mot andra toppspelare. Och just det kanske inte syns, och det kanske, man kanske inte ser det när de spelar, men just de sättet de kan dominera och styra spelet från bakplan, det är det som är så jävla läskigt. För att det gör ju att dina servegame blir sjukt tuffa. Att känna att Okej, jag servar, men jag har inget övertag.
Nej, bara för att man har nät så vinner man inte poängen.
Det är det. Så att, nej, men det ska bli häftigt såklart. Det ska bli häftigt. Och du ska med, va?
Ja, riktigt kul. Jag ska självklart följa med. Jag kan inte missa Mr. Vasquez första main draw, i, även om det är på alla sidor.
För en tävling. Men.
Ja, nej, men det blev skitkul och jag har alltid velat åka liksom till typ Paraguay för att förhoppningsvis hinna kolla in lite streetpaddel också, du vet, och se om vi kan hitta lite stjärnor där och sådär. Så nej, men jag tänker att det blir roligt content, det blir kul att följa med och så får ju vi ett roligt minne också. Så att det är klart att vi ska med. Det blir kul. Nej, det är roligt. Jag är jätteglad för din skull och jag hoppas att det är en morot till andra satsande killar och tjejer där hemma som kanske är tidigt ute i sin paddelkarriär eller inte, men att fan, det är, du vet, det finns bara ett sätt och det är bara du som kan diktera det. Folk kommer alltid ha åsikter, folk kommer alltid tycka och tänka. Det kan vara föräldrar, det kan vara liksom nära och kära som också har åsikter, men det är ändå bara vad du gör som kommer att spela någon roll. Så att, ta det verkligen med, alltså. Det spelar verkligen ingen roll vad andra tycker.
Det går. Jag sa det till Linnea för någon vecka sedan också. För jag satt och käkade lunch med Andreas och Linnea och Andreas sa, vad är ditt bästa tips till Linnea? Jag bara, börja tävla internationellt nu. Det kommer aldrig finnas ett rätt läge. Du kommer aldrig liksom, du kan inte träna dig till en bättre paddelspelare för att känna att okej, okay, jag är inte redo nu, men om jag kan det här och det här och det här paddelmässigt, då är jag redo. Nej, absolut inte. Ju tidigare desto bättre, ju fler matcher desto bättre och hela tiden liksom vänta inte. Det är liksom någonting jag verkligen vill ge, alltså, för tips till alla som har höga ambitioner, som har lust att satsa på riktigt, att vänta inte utan börja köra. Förlora i början, det kommer du göra ändå. Yeah. Så enkelt är det.
Ja, ja. Det är inte hela världen.
Verkligen inte.
En förlust. Men du, vad är det som händer nu med VPT i Argentina? Alla återbud. Jag såg att det har blivit lite skriverier och det var ju Galan hamnade ju in the crossfire. Det blev lite pajkastning. Arrangören säger att han fejkade en skada och han gick ut och sa att han haft problem med knät länge. Och sen så hakar alla andra par på, typ, känns
det
som.
Det är åtta par som har tagit tur. Och det är ju liksom att det vi måste förstå är att La Rioja ligger jävligt dåligt till i Argentina. Så att det handlar egentligen inte bara om att ta sig till Argentina, utan därifrån så fanns det typ så här, inrikesflyg till La Rioja går typ en eller två gånger i veckan. Så tajmar du inte in det där flyget är det ju fucked. Jag vet att Bergarimi som var i Doha, han sa att jag bokade mitt flyg nu, men mitt problem är att jag måste flyga från Doha, Madrid, Madrid, Buenos Aires, och Buenos Aires så måste jag ta en buss på 15 timmar. För det fanns inga flyg till La Rioja. Och du vet, det är också ett problem för många spelare att det kostar ju svin mycket pengar, men är flyglogistiken och resan dålig, så tänker man, jag kommer ju knappt komma dit. Så att alla par som kanske gick hyfsat bra i Doha och inte har hunnit liksom haft tiden för att ta sig dit i tid och kanske hittat flyg till rimliga priser, för det är sjukt dyrt, eller tillräckligt bra kopplingar, då känner de att fan, jag kommer inte prestera, varför ska jag åka dit och förlora massa pengar? Det är bättre att jag väntar och åker till Chile, för att det är mycket lättare, för då hinner jag landa i Madrid, träna på bra, förbereda mig bra inför en tävling som kommer kosta mig massa pengar, och jag kommer ha bra flight connection för att vara så långt bort. För vi får inte glömma att jag tror att två tredjedelar av alla i en huvudtävling går back på tävling. Om tävlingen spelas i Sydamerika. Och ligga ute i 3 veckor. Det är liksom, det här har kostat spelarna runt 60 000. Så de går back. Om de inte går till semifinal.
Så är det. Nej, precis. Så är det någon tävling typ då man ska skippa, så är det väl de här som är sämst.
Ja, och framförallt La Rioja. Som är sämre, för att just Paraguay, Asunción, där finns det direktflyg från Madrid till Asunción, vilket är fint. Men det kostar ju också mycket pengar. Och till Chile så kan du köra Madrid, Sao Paulo, Santiago, sen är du där. Så att där är logistiken också mycket lättare och funkar bättre. Men du får också den här perioden att komma hem till Spanien för de flesta bor i Spanien. Träna på ordentligt, förbereda dig mentalt och fysiskt inför en tävling och sen åka. Men många av dem, att komma från då, bam bam, och så är logistiken skit, det är inte värt det. Vilket jag förstår.
Nej.
Och sen den här Lisandro, han är ju också liksom en snackepelle. Ja. Han ville ju starta en egen tour innan och grejer, och sen så hotade han några spelare med att gå ut med lite hemligheter om de inte liksom tog hans sida. Alltså vet.
Ställde upp.
Så att, ja, han skjuter sig själv.
Galan vill man ju inte ha på fel sida.
Och han har ju problem med sina knän, för att under försäsongen så måste han ju träna helt rätt för att knäna och kroppen ska funka rätt. För att han har någon kronisk sjukdom med sina knän. Så att han har ju haft problem med dem väldigt länge. Och det är därför han tejpar dem ibland i vissa tävlingar. För att de är sämre än vanligt.
Ja, fattar. Ja, okej. Men är det klart att Premier Padel har köpt VPT, vet du det?
De är fortfarande i förhandling. De är fortfarande i förhandling. Det enda vi fick reda på nu senast, precis nu under när vi spelade kvalet till Paraguay, det är att troligtvis så kommer VPT-poängen som spelas nu inte räknas in till den internationella rankingen som hålls av FIP nästa år. Fram tills att Premier Padel och VPT kommer fram till någonting och liksom affären blir klar så att säga, då kanske VPT-tävlingen kommer räknas in. Beroende på vad som hände med VPT.
Okej. Men din inställning är ändå bara att fan, man tar varje tävling som man ställer upp i för vad den är och gör det så bra som möjligt. Och sen får vi se vad allting handlar om.
Och jag tror att nu när de har gått ut med det här så kommer många spelare som inte har kontakt med VPT fokusera och bara spela FIP-tävlingar utöver Premier Padel. Så till exempel Vindahl är ju tvungen att spela VPT för att hans partner har ju kontakt med VPT och måste spela VPT. Så till exempel när Danne drar och spelar VPT Rose med sin partner, då kommer jag att spela en FIP-tävling. Antingen i London eller i Sverige.
Okay.
Så att det är liksom många spelare kan prioritera här nu och välja vilka tävlingar de går på. Men jag kommer när det är en vecka där det inte är någon FIP-tävling och det är en VPT-tävling, då kommer jag att spela VPT. Men är det både FIP och VPT så kommer jag spela FIP.
Okej, så du prioriterar FIP.
Det är den rankingen som kommer gälla till 110% från och med nästa år.
Ja, precis. Sen så är det som du säger innan också att rankingen ljuger ju inte. Så att även om du skulle prestera och leverera bra på VPT så kommer det ju ändå hjälpa dig sen. Alltså förstår man, du är ju där du är.
Jag kommer fortfarande spela VPT, alltså som jag nämnde, när det inte är någon stor FIP-tävling eller bra FIP-tävling, kommer jag ju spela VPT. För det är fortfarande ett finrum att prestera på.
Ja, exakt. Ja, men spännande. Men vi får väl runda av här. Du ska få gå in och träna igen med gubbarna på Lidingö. Sjukt kul. Och glöm inte dela med dig av matchbollen. Den vill vi se. Den vill vi se. Och sen så, vad är nästa? Är det Paraguay som är nu då?
Jag ska eventuellt försöka spela Toyota Open också här i Helsingborg nästa helg. Så det är inte säkert. Roligt. Men det beror på, om jag spelar onsdag i Paraguay så kommer jag spela Toyota, för då kan jag resa söndag kväll. Men spelar jag tisdag, då måste jag resa lördag och då kommer jag inte spela Toyota Open.
Just det. När får du reda på det då?
Det är det jag går runt och väntar på.
Nej. Fattar. Jaja, vi håller tummarna. Stort grattis Simon och lycka till i Paraguay. Så ja, det är bara in och mosa legendarerna. Det
är alltid möjligt.
Alltid möjligt.
Nej, grymt då, gubben.
Ja, men guld. Men tusen tack. Vi hörs och tack snälla för att ni har lyssnat. Och avsnittet blev lite för långt. Vi hade en ganska bra insändare. Men vi valde att inte ta den just nu för att hålla avsnittet på en rimlig längd. Men det kommer ett nytt avsnitt snart igen. Och då finns det möjlighet att den är med. Så vi säger tack och hej från en del av veckan. Så hörs vi nästa.
Puss och kram. Tack och hej.
Puss och kram.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.